Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från 3 företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till 3 företag.
Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära lyssnare, välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av Vår blodiga historia. 3 avsnitt återstår av den här säsongen och det blir en trilogi. Hittills har alla säsonger inkluderat trilogier och det känns fel att avsluta utan att ha en i den här säsongen också. Men det blir en speciell trilogi, för jag har nämligen en gäst som kommer vara med i återstående delar av säsongen. Jag berättar inte mer om detta här i introt, utan vi går strax över till avsnittet. Innan dess vill jag bara påminna att ni kan stödja vårt arbete via Patreon. För tillfället så kommer vi donera alla våra Patreon-pengar till humanitära insatser i Ukraina. Detta gör vi tills vidare, tills läget där har blivit bättre och behovet av våra insatser inte är lika akut. Hur lång tid det tar, det vet vi inte, men det spelar inte så stor roll, för vi skickar pengar så länge vi kan och så länge det behövs. Men nog om det. Vi sätter oss i den berömda tidsmaskinen och ska tillbaka till det antika Egypten.
Hej Lotta.
Hej Dino.
Välkommen till podden.
Tack.
Ja, du, det här är, det kan vi säga lite, det här är den andra gången vi spelar in det. Vi försökte ha det på distans och det funkade inte.
Nej, det var ingen höjd här.
Nej, vi gav upp halvvägs. Bara, jag hör inte det. Det var skitdålig uppkoppling och allt sånt här. Så att, jag är glad att vi kan sitta ner.
Absolut, jag
och
också.
Ta detta samtalet.
Det betyder trevligare att se varandra.
Ja, live. Ja, precis. Så, för lyssnarna så kan vi säga det. Vi försökte då ha det på distans på en svajig lina. Och ja, jag hade inte min dator inkopplad heller, utan det var ju som batteri och hela grejen, så att det går ju ner lite i prestanda.
Ja, det blev
hopplöst. Ja. Men nu blir det bra.
Ja, absolut.
Lotta Persdotter. Du är författare?
Ja.
Och du har skrivit en bok om Kleopatra. Hur ska hennes namn uttalas?
Just det. Det är ju så. Kleopatra talade själv grekiska. Hon var alltså inte egyptiska på det sättet, eftersom hon hade rötter från Makedonien och Alexander den Stora. Så fick vi det sagt också. Hon var då grekiska och talade grekiska som sitt modersmål. Och de grekiska namnen uttalas ofta med betoning på tredje stavelsen. Alexander, Dionysos och också Kleopatra. Men många tror att jag har lite talfel när jag säger så. Men det är just för att...
Men rätt är Kleopatra.
Kleopatra. Ja, rätt och rätt. Jag tror att hon själv uttalade sitt namn så. Så då gör jag också det.
Ja, nej, men vi kör på, vi försöker hålla oss till Kleopatra. Sen kommer jag säga Kleopatra, för det sitter i ryggmärgen.
Ja, men det gör väl.
Men det gör kanske inget. Vill du berätta lite snabbt om din bok? När kom den ut? Vad handlade den om? Och så?
Jag kan backa lite tillbaka ytterligare. För att jag skriver då historiska romaner. Det är ju så att det är ju ofta, eller alltid, segrarens privilegium att skriva historien. Och jag har velat skriva om historien och bredda den lite. Och få med även förlorarnas sida, för där finns ju ofta både kvinnor och barn. Och jag är lite extra intresserad av kvinnor med makt i historien. Så jag har ju då, jag har skrivit om den kvinnliga faraon Hatshepsut. Och jag har skrivit om Maria Magdalena, som ju faktiskt också hade makt, fast av ett mer immateriellt slag. Och nu senast har jag då skrivit om Kleopatra i Månen är solens syster. Och den kom ut i fjol.
Okej, och den kan man köpa?
Den kan man köpa, ja. Överallt på nätet.
Där böcker finns. Som en poddar finns. Där
och jag kan
finns.
Faktiskt säga att den finns faktiskt som ljudbok också. Och jag är extra glad, för det är min dotter Katja som har läst in den.
Jaha!
Med sån känsla.
Var läser man, var lyssnar man på den? Är det Storytel och alla de här?
Ja, absolut. Nextory, Storytel. You name it. Så det är jätteroligt att ha gjort det med min dotter.
Ja. Och din bok har ju fått fina recensioner av Dick Harrison.
Ja, har den.
Och det är bra.
Det är bra.
Att han har läst den. Han är ju, ja, jag tror att han får rätt många förfrågningar på vad han ska läsa.
Ja. Och en annan, Martin Lagerholm, har också gett mig en väldigt fin recension. Han jämförde mig med Mika Waltari, och det är ju en av de fantastiska författarna som jag läste när jag var barn, Sinu Egyptian. Och jag tror det är lite där mitt Egypten intresse har startat. Så det var väldigt smickrande.
Hur kom du in på Egypten då?
Jag vet ju inte det. Jag har funderat på det. Jag vet inte. Jag har kanske sett, alltså sen barn har jag ju varit fascinerad av Egypten. Och det är väl många, gissar jag. Men kanske delvis den här boken av Mika Waltari, Sinu Egyptian, som är väldigt intressant. Där man, jag glömmer aldrig när man får veta precis hur en balsamering går till exempel. Om man tar ut hjärnan genom näsan.
Just den detaljen är en av de som jag tydligast kommer ihåg från högstadiet.
Ibland vet vi inte varför vi är intresserade av någonting, utan det bara finns där.
Men jag tänker så här, Egypten, det är många som är intresserade av det, men... Eller rätta mig om jag har fel, men kanske främst internationellt. Det är väl inte en jättegrej i Sverige. Vi är ju någonstans långt ifrån det, eller egentligen inte, men på ett sätt är vi det.
Men precis.
Men som vi åker till Storbritannien så är ju egyptologi gigantiskt, för de har ju plundrat halva Egyptens konstskatter. Liksom.
Precis, ja. Nej, vi har ju inte gjort det, tack och lov, kan jag tycka. Det har ju hemma i Egypten. Men alltså Kleopatra, om vi tar henne, alltså, hon är ju aktuell i vår populärkultur, i diverse Hollywoodfilmer. Och jag har ju själv läst Asterix, då, kanske du också. Där finns hon ju med. Så att, men i den populärkulturella bilden av henne så är hon ju mer en slampa, en lättklädd kvinna som är ute efter snygga romare med makt. Men när man börjar studera henne lite mer så blir det ju en helt annan bild som framstår. Hon har ju blivit utsatt för segarens propaganda.
Och det är spontant sett, så när någon säger till mig, eller när jag hör namnet Kleopatra, då tänker jag på den här, jag vet inte, det finns en tavla på henne, en gammal tavla från 1800-talet, när hon ligger på typ en divan med vindruvet, lättklädd och
topless, sitter.
Ja. Ja, men, ja, precis.
Och det, är det alltid någon liten kobra där också?
Ja, och det är den, det finns väl en tavla som ser ut så.
Ja.
Och det är den tavlan som poppar upp mitt huvud när jag hör hennes namn per automatik. Men den är ju någonstans sannolikt då...
En efterkonstruktion.
Ja, precis. Frågan är om hon ens låg på en divan någon gång, om det fanns i den tiden. Men okej, strunt samma. Tänkte lite kort, hur du och jag sprang på varandra. Det är ju också en... Kul historia. Jag sökte inte upp dig och du sökte liksom inte upp mig på något sätt, utan det visade sig att jag började en ny tjänst och vi sitter i rummen bredvid varandra på jobbet och så bara kom detta upp när jag gjorde min research till nästa avsnitt. Ja, men vad ska jag skriva om? Och det är många som har efterfrågat just Kleopatra. Så bara, när jag kollade litteratur så dök ditt namn upp. Jag bara, men snälla, hon sitter i rummet bredvid mig på mitt nya jobb. Så jag bara, ja, men du ville vara med i podden. Ja, okej.
Ja. Ja, det var liksom sammanträffande, verkligen.
Precis.
Det var nog meningen, Dino, jag tror det.
Ja. Och vi kommer köra detta avsnittet nu. Vi kommer göra 2 avsnitt till. Mm. Så det blir 3 avsnitt.
Ja.
Det är rätt mycket som ska gås igenom. Och det är rätt mycket namn och så, va?
Ja.
Så att det blir enklare, sa vi, att vi delar upp det.
Ja.
Och på tal om många namn. Det finns ett persongalleri som kan vara bra att reda ut innan vi hoppar på avsnittet. Själva huvuddelen av avsnittet.
Mm.
Vilka är spelarna i dagens avsnitt?
Ja. Vi kommer ju att röra oss mycket kring Kleopatra och hennes familj. Nu är det ju så att varenda härskare under hennes dynasti hette Ptolemaios. Så alla killarna är jätteenkla. Det är Ptolemaios från 1 till 15.
Ja, det är lätt att komma ihåg namnet med vem av dem.
Ja, det blir lite komplicerat ibland. Men sen har hon ju 2 stycken systrar också som jag kommer att nämna. Och det är Berenike, och hon är ju faktiskt en av de 6 kvinnliga faraonerna under de här dynastierna från 3000 före vår tideräkningsbörjan och framåt, så har det funnits runda slänga 360 manliga faraoner och 6 kvinnliga. Och Kleopatra är ju en av dem, även om hon ofta benämns som drottning. Men hon var ändå den som hade den yttersta makten ju. Och hennes stora syster Berenike hade en liten stund på scenen också. Sen har de en tredje syster som heter Arsinoe. Och så är det då gänget Ptolemaios förstås.
Men är det någon skillnad på farao och drottning?
Alltså farao är ju halvgud.
Jaha, jag tror det.
Jag kan
tänka mig vara en halvgud.
Nej, men alltså, när man blir krönt som farao enligt traditionen då, så blir du en halvgud. Och det är lite intressant. Kvinnans roll i Egypten var ju starkare än i Rom och Grekland i samtiden. För att den som bar kungamakten vidare var ju faraos dotter. Hon hade det rena blodet att föra faraoskapet vidare. Så den hon gifte sig med blev farao.
Mm.
Nu var det ju så att Kleopatra själv var ju dottern i sammanhanget. Så att man brukar inte kalla henne farao så, utan drottning. Men sen har jag sett i de här listorna att hon står ändå som regent. Och ja, farao betyder egentligen bara kung.
Så det är en kungatitel?
Det är en kungatitel, ja.
Okay.
Som är förknippad med ett halvgudaskap.
Okej, ja, precis.
Mm.
Mm. Ja, men bra. För jag vet ibland när man läser om antika Egypten så stöter man på det New Kingdom, Old Kingdom.
Ja, men,
det har liksom ingenting att göra med. Det är fortfarande en farao som regerar.
Absolut. Ja. Och det är ju en efterkonstruktion. Nya kungariket och gamla. Alltså, de här dynastierna är ju också en efterkonstruktion. Men det är väl olika släkter. Och sen så har det blivit krig och så har någon annan släkt tagit över. Eller någon fiende. I detta fallet, sista fallet, var det ju makedonierna som tog över och ändå blev det en dynasti. Så att det markerar ju någon typ av skifte. De kan vara olika långa, de här dynastierna. Men det fanns som sagt 32 stycken. Och sen är dynastierna grupperade i olika tider. Nya tiden och gamla tiden.
Så det är ju det är såklart någonting som vi har.
Vi har. De hade inte någon aning om
detta. Vi behöver ju organisera detta på något sätt för att förstå det. Ja, precis.
Ja.
All right. Men Kleopatra, nu var jag nära på att säga Kleopatra. Ja. Men Kleopatra var ju av makedonsk börd då.
Ja.
Härstammar från Ptolemaios,
ja.
En av Alexander den Stores generaler.
Precis.
Hur kom de till Egypten och så vidare? Hur hamnade de i det?
Alltså, jag har ju inte forskat jättemycket i det, men det var ju Alexander den Store som på 300-talet, före vår tideräkningsbörjan, intog Egypten. Och han anlade ju sin stad, Alexandria.
Mm.
Och det är ju där Kleopatra och de ptolemaiska faraonerna har sitt palats. Så det är där de agerar ifrån. Tidigare har man varit nere i Luxor och Thebe och haft det som Karnak-tempel och kungarnas dal och alltihopa.
Mm.
Men Ptolemaierna, de befinner sig i norr i Alexandria.
Mm. Mm. Precis. Efter att Alexanders död så föll ju riket samman. mer eller mindre och delades upp på generaler, så som jag har förstått det.
Ja.
Och det uppstod egentligen en jätterik, ett massa olika kungadömen och ja, vilka titlar nu de ville tillskriva det, och Egypten blev ju ett sådant.
Ja.
Men i det här avsnittet, den här första delen, så tänkte vi gå igenom alltså Kleopatras väg till makten.
Mm.
Vad vet vi om hennes barndom och så vidare?
Ja, hon var ju då andra barnet i barnaskaran. Och fadern var då Ptolemaios den 12:e. Och som sagt, för att göra det lite enklare så kallar vi honom Auletes. Han går under det namnet också. Och han spelade till flöjt, för Aulos är flöjt, så han heter flöjtspelaren. Men vi kallar honom Auletes.
Eller Kleopatras pappa.
Eller Kleopatras pappa, ja.
Mm. Det kommer underlätta för mig.
Ja, okej. Han hade problem, och alltså kungafamiljen, farao och makten hade problem när Kleopatra var liten. Det var ju så att Rom hade ju faktiskt inte erkänt kungatiteln. För det var så att Auletes föregångare, han, för att få stöd, militärt stöd från Rom, så testamenterade han helt käckt Egypten till senaten och det romerska folket.
Alltså Kleopatras farfar då?
Nej, det var Auletes kusin eller något sånt skumt. Okay. Alltså, ja, du vet.
Om det vore så enkelt.
Om det vore så enkelt, ja. Mm. Nej, och alltså, det var ju så också att man ville ju behålla kungamakten, faraomakten i familjen. Och som jag sa så var det ju dottern som ärvde förmågan att utse nästa farao genom att gifta sig med en man. Men då ville man ju hålla makten inom familjen, så att det blev nästan alltid så att det var en bror man gifte sig med.
Mm.
Och också så i detta fallet. Men för att någonstans fattade man kanske, jag har ingen aning, att incest inte var så bra. Så att man hade ofta en grupp bihustror. Och Ptolemaios den 12:e, Auletes, Kleopatras pappa, hans mor var en bihustru. Så han ansågs inte vara riktigt ren farao. Och det var också ett problem. För att där fanns ju många makthungriga ministrar och presumtiva kuppmakare som kunde använda det som argument för att peta bort honom. Och folket var inte, alltså de var ganska missnöjda. Hans föregångare som då testamenterade hela Egypten till Rom, han miste livet i källorna efter en väldigt kort tid. Och det var folket som på något vis bragte honom om livet i något uppror. Så att det var ganska osäkert liv man levde. Så att Auletes, det blev så ohållbart så han behöver hjälp, han behöver stöd. Så att han beger sig till Rom, till staden Rom, som är då centrum i det enorma romarriket som gick runt hela Medelhavet på den här tiden.
Ja. Rom är ju en republik vid den här tidpunkten.
Ja, det är det. Fortfarande en republik. Och jag tror att jag läste någonstans att gränslinjen på romarriket var över 5000 kilometer lång.
Mm.
Den går ju från Iberiska halvön, Atlanten, över hela norra Medelhavskusten till Svarta havet, ner till Röda havet och sen längs hela Afrikas norra kust till Atlanten igen. Så det är enormt. En riktig maktfaktor. Så att Auletes beger sig till staden Rom, för där finns ju senaterna, där finns ju de här mäktiga romarna som han vill få stöd av.
Mm.
Och han lär ha tagit med sig Kleopatra dit. Hon var då 11 år. Det finns vissa anteckningar, vissa noteringar i historieskrivningen som säger att hon var med. Det spelar egentligen ingen roll. Men hon var 11 år i alla fall, och det var turbulent när han beger sig till Rom för att få stöd. Och du sa att vi skulle gå igenom personlistan på den romerska sidan, eller på den egyptiska sidan. Så vi kan göra det på den romerska också. För de stora romarna vid makten där och då, det var ju Pompeius Magnus. Han var den största generalen, den mäktigaste generalen med störst framgångar. Där fanns också en man som hette Crassus, som kännetecknade sig som en extremt rik romare, och han var bra att ha med i sitt nätverk. Mm. Och så den tredje spelaren här, det är ju Julius Caesar. Han har inte seglat upp och blivit riktigt så stor nu. Men han är då vald av senaten till att bli en av två konsuler följande år. Och det som har hänt är ju att de här tre har ju ingått ett triumvirat, kallar man det. Det första triumviratet. Och det var ju en informell sammanslutning mellan de här tre mäktiga romarna.
Vad är triumvirat i det här?
Alltså man kallar det, alltså det är ett samarbete, ett informellt samarbete mellan tre personer. Det kommer andra triumviratet sen också. Men det är alltså ingenting som finns i konstitutionen på något sätt. Det är ingenting som har någon relation till republiken. Utan detta är ju början till det som ska komma sen. Att till sist är det bara en vid makten.
Men är det också det här begreppet triumvirat, är det också någonting som en efterkonstruktion? Eller är det något de romarna själva kallar det? Eller vet du?
Det vet jag faktiskt inte. Men sannolikt är det en efterkonstruktion av historieskrivare. För jag tror inte grabbarna så, hej, vi hittar
det
på ett triumvirat här. De kommer överens, vi stöttar varandra, vi håller varandra om ryggen. Du är rik, du är mäktig, jag är konsul. Mm. Vi kan göra rätt mycket tillsammans.
Mm.
Så tänker jag att det var.
Ja, precis. Det känns ju rimligt. Så, va?
Ja.
Det är mycket sånt här som, det låter ju gammalt och rätt och så, va? Men så är det inte det.
Nej, precis.
Mm.
Så det är liksom motpolen då i Rom.
Mm.
Alltså jag tror att romarna är ju väldigt intresserade av Egypten. För att man ser det ju som, man vet att de är beroende av spannmål från Egypten. För att kunna föda sina romare. Och man vet ju också att det är en extremt rik kultur. Det är en skattkista. Men man känner inte till landet, man känner inte till traditionerna. De har ju djurhövdade gudar och konstiga riter som väl både är kanske skrämmande och lite löjliga. Så de är lite osäkra, de vet inte riktigt hur de ska hantera Egypten och Auletes när han kommer till Rom. Men Auletes själv, han bestämmer sig för att närma sig Pompeius Magnus, den största generalen. För han vill ju faktiskt ta militärt stöd, det är det han vill.
För att kunna lugna ner.
Ja, för att få en stabilitet, för att få en plattform för att kunna agera på hemmaplan.
Men vad Egypten, alltså det är ju rikt, så nämnde du. Men då var det ju, uppfattar jag det som militärt svagt.
Splittrat framför allt. Där fanns ju säkert militära resurser. Men en av hans antagonister hemma i Alexandria är ju just krigsministern.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Mm.
Och finans, alltså, det han har säkert svårt med sin lilla ledningsgrupp där hemma. Alltså.
Mm.
Det är många som pockar på makten.
Alltså jag tänker bara hur mäckigt det här måste vara för liksom 2000 år sedan. Alltså, jävlar kan vara något sånt, va?
Mm.
Ja. 2000 år sedan att hålla på att samordna allt detta utan moderna hjälpmedel.
Ja.
Åka till Rom och så har man en minister hemma. Man vet inte, man kan inte få nyheter snabbt. Och ja. Liksom...
3 veckor tog det innan nyheterna nådde.
Ja, så om vi väntar en nyhet så man kollar i mobilen liksom varje timme eller någonting. Har du trillat in? Men här, ja, men du vet inte, du får acceptera det. Så. Det är helt otroligt att man ändå liksom håller ihop de här imperierna och allt detta.
Visst, och du vet nu hur långt det tar med flyget mellan Alexandria och Rom. För honom, alltså, hela hans resa till Rom och tillbaka för att söka stöd tog 3 år.
Mm.
Och alltså, vad hade han? Jo, de seglade naturligtvis med skepp över havet. Och sen var det redjur och sen skulle man förflytta sig och transportera sig. Och liksom få,
men själva resan tar ju längre tid än liksom själva syftet med resan, känns det som. Alltså, så själva mötet eller vad man ska kalla det. Ja, helt otroligt.
Och problemet för Avlietes är ju det också att medan han är i Rom så blir det ju en kupp hemma i Alexandria.
Mm.
Och detta faktum gör ju inte hans sak enklare i Rom när han vill söka stöd.
Mm.
Det är alltså hans minister som har gjort kuppen, men han lyfter fram Berenike, den äldsta dottern.
Alltså Kleopatras syster.
Absolut. Ja. Och Auletes egen äldsta dotter. Så att hon blir utnämnd till drottning i hans frånvaro.
Mm.
Och vid sin sida har hon en prins från landet Pontos som är en av romarrikets ättrigaste fiender.
Mm.
Så att det här sticker verkligen i ögonen. Och som sagt, Auletes, ska de verkligen stötta honom? Är han en förlorare?
Mm.
Är det den nya härskaren vi ska stötta istället kanske? Så att alltså, saker och ting går nog lite i stå. Många romare är intresserade av Egypten.
Mm.
För det är ju en skattkista som sagt. Men vem ska få lov att bli ståthållare där då? För den personen blir ju väldigt mäktig. Så att jag tror att de lörpassar lite på varandra. Och det är ingen som riktigt vågar ta steget och ge honom accept för
det. Får han stöd så småningom, eller vad?
Ja, så han tröttnar. Det är ju så, va?
Jag sitter här, men kom igen, vad händer? Jag får en stöd. Blir det krig?
Du vet att hans framgångsfaktor är pengar. Han mutar sig fram.
Mm. Auletes.
Auletes mutar sig fram i Rom. Och han får ju hjälp och stöd.
Mm.
Och resultatet blir ju att när Caesar tillträder som konsul så hans första beslut är att erkänna honom som kung i Egypten.
Okay.
Men sen sticker Caesar på annat håll. Han har ett blodigt krig i Gallien att ta hand om.
Ja, han är över i Gallien.
Ja, precis. Mm. Så han är liksom väck. Så då blir det ju istället Pompeius Magnus som ju har blivit mutad av honom. Han lär ha fått, Plutarchus har skrivit det, att han sänder stora summor pengar till nya styrkor och någon guldkrans.
Vem är Plutarchus?
Han är en av de största historiska källorna som har dokumenterat historien.
Mm.
Han har skrivit mycket om Egypten också, iakttagelser. Och han var väldigt sinnad till kvinnor. Det kan vi, kan vi ge honom äran åt. Men honom får vi prata om en annan gång. Men Auletes får inte det stöd han vill ha i staden Rom, så han beger sig ut i stora romarriket och kommer till sist långt iväg till Syrien som då är en romersk provins under en romersk ståthållare som heter Gabinius. Och han säger okej, jag hjälper dig militärt.
Mm.
Men han får ju betalt, han får ju 10 000 talenter, vilket lär motsvara en hel års inkomst för Egypten när det gäller skatteintäkter.
Mm.
Så det är enormt mycket pengar. Men han får 10 000 fotsoldater och ryttare. Och det som är lite roligt är att rytteriofficeren heter Marcus Antonius.
Mm.
Den unge Marcus Antonius.
Och han blir ju en nyckelspelare här
sen. Han kommer tillbaka, ja. Men nu tågar då Auletes tillsammans med de här 10 000 soldaterna och bland annat Marcus Antonius mot Alexandrias stadsgräns.
Mm.
Och romarna är ju duktiga krigare och de intar stadsgränsen och sen ligger då Alexandria öppet för dem. Och där blir ju naturligtvis en strid, men den här Archelaus som han hette, prinsen från Pontos som nu är farao. Han finns för övrigt inte med i faraolängden, så han har väl inte blivit upplyft där. Men kuppmakaren då, han stupar.
Mm.
Och Auletes återsätts på tronen. Och hans lista över fienden blir lång. Och överst på den står ju dottern Berenike. Och hon avrättas.
Av vem?
Av sin far, eller handgripligen. Han fattade beslutet.
Okay.
Det var ju liksom det ultimata sveket.
Men jag undrar en sak här. Hur, okej, okay, så Berenike sätts på tronen av den här ministern.
Ja.
Och får den här prinsen då från Pontos. Som ja. Någon slags, ja, för att de ska kunna bli, få barn och allt sånt här och säkra den längden. Va? Mm. Och så kommer Auletes tillbaka från Rom och med sig Kleopatra.
Mm.
Hur kan han bara tåga in i palatset eller vad det är och bara avrättning? Jag menar, han måste väl... Jo, men finns inget motstånd?
Jo, men det var en strid. Det var absolut en strid. Alltså, de besegrade ju, du vet, de kommer där 10 000 ryttare och fotsoldater. Och det är inte säkert att, alltså, underrättelsetjänsten var väl inte så utvecklad.
Nej,
de var väl liksom inte beredda på detta. Så att de egyptiska livgardet, vad det nu var, de blev ju säkert massakrerade.
Ja.
De stupade. Okay. Ja.
Och då återtar Auletes makten, eller?
Det gör han, ja. Mm. Och den här bankiren, jag sa kanske inte det, men hans pengar tog ju slut. Så han fick ju ta lån på nya pengar. Och den här bankiren följde med honom hela vägen tillbaka till Alexandria, för han ville ha sina pengar.
Ja, de hade inget Swift-system.
Nej, de hade ju inte det.
Nej, precis.
Så att då, han fick ju liksom hosta upp alla de här pengarna, hämta dem i skattkistan.
Mm.
10 000 talenter. Och, så han lämnade ju. Så tack och adjö. Och Marcus Antonius lämnar ju också Rom. Mm. Eller förlåt, Alexandria. Mm. För att bege sig till Rom. Och, men romarna lämnar kvar en skyddsstyrka. Så att Auletes, han liksom är, han är trygg.
Och då är hans makt säkrad.
Hans makt är säkrad. Och nu går det ungefär 4 år. Tills han dör.
Mm.
Och under tiden, nu är ju Kleopatra äldsta dottern, äldsta barnet.
Ja, systern blev ju avrättad.
Ja, precis. Så att nu är det hon som blir ledhärskare. Nej, förlåt. Samregent heter det, samregent. Mm. Kleopatra blir Auletes samregent. Och det är ju samma sak som kronprinsessa.
Mm.
Och när Auletes kommer tillbaka till tronen så är Kleopatra 14 år.
Mm.
Och enligt samma Plutarchus då så var hon i sin krafts dagar väldigt beläst, kompetent, kunnig. Hon lär ha talat 9 språk.
Mm.
Hon tilltalade alla olika delegater som kom på deras eget modersmål och det imponerade. Så att jag tror att hon ägnade mycket tid åt att studera fram tills att hon själv fick axla kungamakten.
Mm.
Och de hade ju det fantastiska museet i Alexandria.
Mm.
Det är ju känt som ett bibliotek, men det var ju också ett enormt lärosäte där alla de stora vetenskapsmännen i världen verkade.
Mm.
Och det hade hon ju nästgårds. Så att jag tippar att hon var där rätt mycket.
Jag hörde någonstans, men det är också säkert en sån här grej som folk säger raljant, och sen har väl det fått eget liv, att om biblioteket i Alexandria inte hade brunnit ner så hade det varit på månen på 1500-talet. Eller något sånt. Så att så mycket kunskap gick förlorad att vi hamnade liksom 500 år efter.
Ja. Jo, det var verkligen ett lärocenter.
Ja. Mm. Ja. Och när blir Kleopatra då drottning?
Mm.
För jag måste tänka att pappan måste dö först.
Ja, han dör ju då 4 år senare. Hon är 18 år.
Mm.
När hon ärvar makten.
Mm.
Och Auletes har skrivit ett testamente. Och där är det hon och äldste sonen, Ptolemaios, naturligtvis. Som ska bli far och par. Han är ju då 8 år yngre, så han är bara 10 år gammal.
Mm.
Men det är ju formella äktenskap detta då. Men det visar sig också när man forskar lite att känslan är att Kleopatra, hon körde själv. De mynt som präglade under den här tiden, där finns bara Kleopatras namn på och ansikte. Och även på vissa papyrus man har hittat. Alltså Ptolemaios, han är bara på pappret.
Mm. Men i mitt bakhuvud har jag... Jag vet inte, nu får du rätta mig här. Jag vet att jag har snappat upp någonstans kanske. Eller inbillat mig. Var han sjuk och dog han tidigt? Varför försvinner han? För mig, eller har jag sett någon film eller någonting? Jag vet inte.
Okej, okay. Nej, jag kan berätta.
Ligger det någon sanning i det eller?
Han dog tidigt, men han blev inte sjuk.
Nej, men att han hade någon medfödd liksom. Någon...
Ja, jag tror att du tänker på kanske Tutankhamon som hade klumpfot och allt möjligt.
Ja, kanske. Ja,
han dog där, har dött tidigt också.
Men klump, okej, okay, ja.
Men denne Ptolemaios dog nog inte av sjukdom.
Han var,
nej. För det är liksom det som är temat här nu, att Kleopatras syskon överlever inte.
Nej.
Kleopatra finns kvar.
Okej.
Okay. Ja. För det som händer när hon nu regerar i egen hög person är ju då att de här kuppmakarna och maktgiriga ministrarna finns ju kvar. Och de gör livet till sist så svårt för henne så att hon tvingas lämna landet efter ett par år. Och då ställer de sig istället bakom 10-årige Ptolemaios. Och säga att nu, Ptolemaios han är den 13:e då. Ptolemaios den 13:e är den nya farao. Och vi är hans förmyndare. Vi stöttar honom. Och där var också en liten trojka. Det var ju då förmyndaren, som också var finansminister. Så var det livgardets chef och den här gossens lärare. De tre blir någon typ av ny maktfaktor i Egypten.
Vad heter det? Men från att Kleopatra då ärver makten till att hon får be sig därifrån då. Hur lång tid går det däremellan?
Två, tre år någonting. Kanske inte ens det. Jag ska inte svära på det. Men
det är väldigt kort tid.
Det är väldigt kort tid, ja. Och hon flyr då landet. Och sen kunde det ha slutat där. Det som har hänt under tiden i Rom är att Crassus har dött, en av de tre triumvirerna. Och Pompeius och Caesar har blivit fiender. Och det är ett inbördeskrig som utspelar sig. Och Pompeius har blivit besegrad av Caesar i något som heter Farsalos i Grekland. Och han flyr nu med sin båt utan styrkor till Egypten, för han hjälpte ju Auletes. Nu får väl hans regim hjälpa mig. Och han stiger i land i Alexandria och möter då den här förmyndaren Potenos och hans garde som beordrar hans död. Så de hugger huvudet av honom så fort han har trätt i land.
Av Pompeius.
Och det gör man för att man tror att man ställer sig in hos Caesar. De räknar med att Caesar är den som kommer att gå vidare.
De vill spela på den vinnande hästen här.
Precis. Ja. Så den stackars Pompeius blir halshuggen. Och när Caesar kommer ett par dagar efter och förevisas Pompeius avhuggna huvud så blir han inte alls imponerad.
De har ju varit gamla vänner.
Ja,
hur?
Till och med alltså, Caesars Bundisar. Dotter. Och var gift med honom.
Ja.
Så de gjorde ofta så att de gifte in sig varandra i familjerna för att stötta varandra ännu mer. Men de hade blivit fiender, men trots allt, han var ändå en romersk statsman. Man hugger inte huvudet av en sådan. Så Caesar blev ju väldigt uppbrakt och börjar inta en medlande position i Egypten. Och hävdar att det är faktiskt Kleopatra och Ptolemaios som ska vara regenter här. Han väntar på sina styrkor. De är inte i Egypten hos honom nu. Han har en liten grupp militärer med sig, soldater. Så att det börjar hetta till för att de här egyptiska kuppmakarna, förmyndarna, de vill inte alls ha Caesar där. De vill inte alls att han ska börja medla och försöka få tillbaka Kleopatra. Så att han blir mer eller mindre belägrad i palatset, Caesar. Och under tiden på något sätt, om det är ihop inrullad i en matta eller hur det nu är, så kommer Kleopatra tillbaka till palatset och träffar Caesar. För att hon har hört hans tal om att vi ska gå tillbaka till Auletes testamente och Kleopatra har en roll i Egyptens ledning. Så hon tar sig dit, för hon fattar att han kan hjälpa mig. Så att det bär sig inte bättre än att de blir belägrade båda två inne i palatset. I väntan på trupperna. Och det skulle kunna ha slutat illa där också, för att de är ju listiga, de här egyptierna, så att de stryper färskvattenförsörjningen till palatset och pumpar in saltvatten i cisternerna. Och utan färskvatten kan du inte leva så länge. Men då är det bara att Kleopatra är där, för hon hittar ju i det här palatset och hittar ner i källaren, och där finns alltså möjlighet att gräva brunnar i vattenförande kalkberggrund. Så de överlever. Sen händer någonting annat som också gör saken väldigt prekär för dem. För det är ju lilla syster Arsinoe.
Kleopatras.
Kleopatras lilla syster Arsinoe. Som låter sig smugglas ut ur palatset. Och då utnämns hon till drottning på utsidan.
Oj, ja.
Så vi har en drottning inuti slottet, palatset. Och en drottning och en kung utanför. För Ptolemaios den 13:e är ju på motståndarsidan, så att säga. Så det är minst en drottning för mycket, om man säger så.
Det låter som att det är alldeles för många personer inblandade överhuvudtaget från alla håll.
Men till sist vänds detta till Kleopatras fördel ändå, för att Caesars trupper kommer och det blir strider. I de här striderna så drunknar Ptolemaios den 13:e. Mm. Han dör inte av sjukdom, men han drunknar. Mm. Och Arsinoe blir Caesars krigsfånge.
Mm-hmm.
Så kvar i frihet finns då Kleopatra och den allra yngsta lillebror Ptolemaios, som är 8 år. Så av 5 är det nu 2 stycken som är fria att agera. Nu kan då Kleopatra och Caesar pusta ut. De har besegrat förmyndarna. Ett lillebror farao lever inte längre. Kleopatra kan återta tronen, men Caesar hävdar absolut att hon ska följa testamentet. Så den yngsta brodern, 8 år gammal, blir nu Ptolemaios den 14:e och hennes formelle farao.
Mm.
Men det är fortsatt hon som regerar. Sen är det en annan liten prekär händelse. De tar sig en Nil seglats. Hon hade fantastiska, eller egyptierna hade...
Kleopatra och Caesar, eller?
Ja. De hade en fantastisk slup som var som ett flytande palats med marmor och elfenben och allt vad det var. Och där lever de väl lite glada dagar. Det kan ju vara en uppvisning, alltså den här romerska eran. Hon vill väl befästa den och visa upp Caesar och vänskapen dem emellan. Sen blir hon gravid också. Med Caesar. Men innan det hinner bli någon familjelycka där så... Oj, då kommer det signaler från Pontos. Nu är det krig på gång. Så Caesar, han lämnar Kleopatra, om det nu är på kungaslipen eller vad det är. Men han försvinner hastigt och lustigt.
Återvänder till Rom, eller?
Nej, han åker då till Pontos för att kriga. Och det är där han fäller de berömda orden. Jag kom, jag såg, jag segrade.
Mm.
Veni, vidi, vici. Så Kleopatra, hon är ensam kvar.
Mm.
Igen.
Mm.
To be continued.
Mm. Så vi får lyssna på den spännande fortsättningen helt enkelt i nästa avsnitt. Du, det var jätteroligt att spela in med dig. Mm. Det funkar mycket bättre face to face.
Absolut, visst gör det.
Helt otroligt.
Absolut,
ja. Jag hoppas att ni som lyssnade tycker att det här, jag hoppas att ni som lyssnade tycker den här inledningen till vår trilogi här om Kleopatra är lika spännande. Så kan man höra av sig om man vill, om man har någon kommentar eller en fråga. För nu blir det ju 2 veckor till nästa avsnitt och då kanske vi hinner få någon fråga till
Lotta. Absolut, det är jättespännande.
Ja. Mm. Vad heter din bok en gång till ifall någon är nyfiken och vill lyssna? Lyssna eller läsa?
Den heter Månen är solens syster. Jag kan förklara det. Hon kommer att i framtiden få två stycken barn som heter Alexander Helios, och det betyder ju solen, Helios, och Kleopatra Selene, och det betyder månen. Okay. Så månen är solens syster.
All right.
Yeah.
Men det är så här också, eftersom många lyssnar ju på podd när de gör någonting som man kanske inte sätter sig ner och antecknar titlar och sånt här. Jag kan lägga länkar ner i avsnittsbeskrivningen. Så kan man bara klicka på dem så kommer man till webbshop eller vad det nu kan vara. Liksom.
Det låter bra.
Ja. Tack så mycket.
Tack.
Kära lyssnare, jag vill tacka dig för att du har varit med oss och lyssnat den här veckan. Om 2 veckor är vi tillbaka och fortsätter på detta spännande, spännande tema. Glöm nu inte att ni kan via vår Patreon hjälpa till att stödja humanitära insatser i Ukraina. Länken dit och till annat som vi har pratat om här i avsnittet finner ni nere i avsnittsbeskrivningen. Så glöm inte att kika där, och jag hoppas att du är med oss igen om 2 veckor. Stort tack, ta hand om er och hej då!
Hej, Synoptik här! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.